Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 33. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Linda H. Staff som är chef för polisens underrättelseenhet vid Nationella operativa avdelningen. Linda var en av talarna på seminariet Trygghet i våra städer vid Mötesplats Samhällssäkerhet som anordnades i november förra året. Och jag passade på att prata med henne direkt efteråt. Du har väl inte missat rapporteringen i media om utsatta områden och debatten kring vad som behöver göras där? Polisens nationella lägesbild från juni förra året omfattar 61 områden i landet. Och av dem så bedöms 23 stycken vara särskilt utsatta. Men vad innebär det egentligen att ett område är utsatt eller särskilt utsatt? Och vad kan polisen och övriga samhället göra för att skapa trygghet och förtroende för myndigheter i de här områdena? Ja, häng med och lyssna så förklarar Linda. Hej Linda, välkommen till Lottapodden.
Ja, men tack så jättemycket.
Kan inte du bara börja med att berätta, vem är Linda?
Jag heter Linda H. Staff och jag jobbar som chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning.
Och vad innebär det?
Det innebär att jag har en kunskapsorganisation som jag leder. Vi har kunskaper om brott och fenomen, om kriminella aktörer. Vi försöker se på bred front, både operativt och strategiskt, hur polisen behöver jobba, framförallt framåtblickande.
Just det, och sen förmedlar det liksom också kanske till poliserna ute på fältet, eller?
Ja, ja, absolut. Vi förmedlar beslutsunderlag till ledningsnivåer och operativ information till utsättningar inför att man ska ut och göra ett arbetspass i yttre tjänst.
Och du här på mötesplatsen så har ju du och Stefan Hector precis pratat om trygghet och hur polisen bidrar till det. Det är lite dina tankar kring det. Alltså, hur bidrar ni?
Ja, från polisens håll så tittar ju vi hur vi ska arbeta i de utsatta områdena till exempel. Och här är det ju viktigt att se var kan polisen göra bäst nytta. Vad är vårt uppdrag och vart ska vi sätta in resurser där inte andra kan? Vi har monopol på våldskapitalet och utövandet av det. Var behövs våra resurser bäst? Och sen får man också titta på utifrån problembilder, utifrån forskning, utifrån framtidsperspektiv och målsättningar.
Och vad är då ett utsatt område? För det här har vi ju hört mycket om i media nu, att nu är det så här många områden som polisen identifierar. Men vad handlar det om egentligen?
Ett utsatt område har vi från polisens sida. Vi har satt upp definitioner på det där. Där bland annat ska det vara ett geografiskt avgränsat område. Låg socioekonomisk status. Det ska finnas ett allmänt missnöje utåtagerande mot samhället. Och det är direkta eller indirekta påverkningar från olika aktörer. Till exempel hot eller hot om våld som riskerar att drabba tredje man, öppen narkotikaförsäljning och så vidare. När det gäller särskilt utsatta områden då, så har vi ytterligare kriterier där och det kännetecknas framförallt av att det finns en allmän obenägenhet att vilja delta i rättsprocessen och att det uppstått ett parallellt samhälle, ett alternativt samhälle som blir som ett eget samhälle i det svenska samhället.
Och det här låter ju jätteallvarligt och jag tänker i ett land som Sverige som ska vara demokratiskt och öppet och alla ska ha samma möjligheter, hur kan det här uppstå?
Ja, men det är allvarligt och från polisens håll så har vi pekat ut ett antal områden där det är egentligen ett akut läge där vi behöver omedelbart se till att vända den här utvecklingen. Det är en lång process som gör att det blir ett utsatt område så att det tar under många år, 10, 20, 30 års tid som den här negativa utvecklingen har pågått. Kännetecknas av låg socioekonomisk status som i sin tur gör att man inte är involverad i övriga svenska samhället, kanske i politiska etablissemanget. Man har en hög arbetslöshet, det gör att man känner ett utanförskap. Man saknar då den kollektiva förmågan. Det är inte polisen, det är viktigt att betona att det inte är polisen i första hand som upprätthåller laglydigheten i det dagliga vardagen, utan det är ju det sociala kollektivet. Mm. Polisen gör ju insatser sen. När den kollektiva förmågan brister så blir det också en brist på vuxna gränssättare som sätter ner foten. Och då har vi en ung riskgrupp, det är ofta unga män, pojkar, som utvecklar normbrytande kriminella beteenden. Och finns det sen då kriminella aktörer som har en vilja där att komma in och påverka och ta över makten, så är då den här utvecklingen har gjort att ja, man har liksom öppnat upp för den möjligheten. Och då kommer kriminella in och tar makten, och sen skapar man då genom den alternativa maktstrukturen ett parallellt samhälle.
Och det är klart att det tror jag nog alla förstår att det är otroligt svårt att bryta. Men hur jobbar polisen då för att ändå försöka normalisera eller gå tillbaks till att samhället faktiskt fungerar som det ska?
Ja, det är en viktig del är ju att polisen har en del i det här, men sen samverkar vi med andra, så att det är väldigt viktigt att alla hjälps åt. Det polisen kan göra det är att vi ska sikta in oss på att avbryta, stoppa våld och kriminaliteten, så att vi också kan då öppna vägen för andra aktörer att komma in i de här områdena. Vi kan inte skicka in vissa myndigheter först, utan polisen måste gå in först och göra det lättare för att andra kunna komma in och agera. Och så snart det är möjligt så ska andra komma in och agera. Och då är det väldigt viktigt att vi hela tiden tänker på att bygga förtroende hos de boende, så att man vågar vittna, att man vill tala om, anmäla det man ser och hör, att man vill vara delaktig och vända det här, så att man känner att man hellre tyr sig till svenska myndigheter och det svenska samhället än att man känner en trygghet hos de kriminella som styr områdena. För att det finns också en viss trygghet även när en kriminell styr, för att man får lagar och regler på ett annat sätt att förhålla sig till. Alltså inte lagar, men ordning och reda i viss mån. Men det bygger inte på demokrati och det bygger inte på en rättsstat. Och det är den här biten som vi behöver vända, och där behöver vi få med oss de boende så att de har förtroende för svenska samhället, inte för kriminella.
Och som du sa, statistiken säger ju att det är oftast män som är de pådrivande. Jag tänker, hur påverkas kvinnor och barn?
Ja, det här är en grupp som vi definitivt behöver jobba mer med. Jämställdhetsfrågorna har en förmåga att komma vid sidan av när vi pratar våld och skjutningar och annan kriminalitet. Men det här brott i nära relation är ett område som vi kan och ska göra mer på. Kvinnor har, och mammor, mödrar har ju en jättemöjlighet att kunna påverka sina barn i rätt riktning. Men kvinnorna behöver stöd och känna också den, och stödet helt enkelt att gå i den riktningen. Kvinnor har massor med information som vi myndigheter behöver för att kunna hjälpa till i den här processen. Och vi behöver bygga det förtroendet så att vi får den kontakten. Och att så det är en väldigt viktig grupp.
Och jag tänker som individ då, oavsett om jag bor i de här områdena eller inte, vad kan jag bidra med för att liksom stötta myndigheter och polisen i att faktiskt skapa ett tryggt samhälle?
Ja, som individ kan det ju vara kanske inte lika lätt att gå in och göra, men det finns ju trygghetsvandringar som man jobbar med i områdena och i ideella föreningar gör så kallade goda gärningar, de här goda krafterna. Fotboll, idrott, få in ungdomar i det, alternativ sysselsättning. Så det är klart att det finns jättemycket man som individ själv kan göra också vid sidan av myndigheter och näringsliv som behöver komma in i de utsatta områdena på ett helt annat sätt.
Ja, men jag håller med. De goda krafterna, absolut. De behöver mobilisera och de behöver hjälpas åt. Och sen tror jag också det här du nämnde om att någonstans det här våga vittna om och våga berätta, vilket ju naturligtvis kan vara svårt om man sitter i en situation där man känner sig hotad. Men...
Ja, och det är ju inte bara i de utsatta områdena som vi har svårigheter att få människor att våga vittna idag. Det är ju också viktigt att komma ihåg. Så att, det är väl snarare att det är många faktorer tillsammans när de läggs samman i ett utsatt område som gör att ja, det blir särskilt utsatt på det här sättet.
Bra, tack så jättemycket Linda. Vi fick ta några minuter och prata med dig här på mässan. Ja. Och så lycka till i fortsatta arbetet.
Tack så mycket.
Det här med utsatta områden är verkligen inget enkelt problem. Men som Linda säger så kräver det att flera aktörer jobbar tillsammans. Det var intressant också det här samtalet med Linda, för jag har aldrig riktigt tänkt på vad som är polisens ansvar. Jo, alltså att de har våldsmonopolet och ska ingripa vid kriminalitet såklart. Men gränsdragningen mellan polisen och andra myndigheter har helt klart varit en kunskapslucka för mig. Och det här med att skapa förtroende som Linda pratade om som en del i att förändra i utsatta områden, det tar ju lång tid. Förtroende som ni vet går ju snabbt att rasera, men lång tid att bygga upp. Och i det här så är civilsamhället i form av föreningar en otroligt viktig aktör för att bygga det här förtroendet mellan människor och till myndigheter. Och definitivt för att skapa en gemenskap. Så om du inte redan är engagerad i en förening, bli det. Och om du är mellan 18 och 24 år, eller känner någon som är det, så vill jag också tipsa om utbildningen Empower som Svenska Lottakåren och Fryshuset driver tillsammans på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är en utbildning i 3 steg där du får kunskap och förståelse för hur samhället fungerar och vad du kan göra för att vara med och ta ansvar för vår gemensamma trygghet i Sverige. Läs mer på empowersverige.se. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 25 januari. Och då möter du Magnus Sahlgren som är forskare på FOI. Och vi samtalar om hur datolingvistik, maskininlärning och artificiell intelligens kan hjälpa forskarna att se mönster kring alternativa fakta på nätet. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!